Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Här börjar veckans MotoGP-podd nummer 129 i ordningen med mig, Tobias Lajon, och med Andreas Mårtensson. Välkommen, Andreas.
Tack så mycket.
Eller kanske du ska hälsa mig välkommen. Vi är tillbaka i ditt garage igen.
Hem till mig igen, ja. Och lite dåligt med poddande nu, va?
Det var det. Jag ska inte säga att luften gick ur, för så var det inte. Men som vanligt hektiskt schema och... Nu är det dessutom två racelediga helger innan det är dags för Misano och andra racet. Och, för mig kändes det skönt med lite luft i alla fall i tankarbetet. Och nu har man ju ändå hunnit bearbeta USA-racet efteråt.
Nästan glömma, va?
I vissa delar, ja.
Men det är en hektisk period som återstår när vi väl drar igång igen. Nu är det ju inte race i veckan utan det är till nästa helgen. Men då är det ju tre race på 4 veckor. Mm. Sista tre avslutande.
Misano, Portimao. Och sen säsongsfinal i Valencia. Så det är 75 poäng att köra om. Och fortsatt öppet såklart i mästerskapen. Och lite svajigt i de mindre klasserna. Och lite fortfarande inte helt säkert i MotoGP heller. Så att det lever alla klasserna. Du, veckans ämnen här då. Är du pigg att snacka nu förresten?
Absolut. Nu är du mitt på dagen här.
Det är ovanligt.
Ja. Så att, absolut.
Nummer 129. Det betyder att vi har ett startnummer 29 att prata om. Vi har plus och minus efter USA-racet och lite på nyhetssidan. Och dessutom då inför lite kort inför Misano, men det får vi nästan behandla mer ingående i kommande podd, eller vad säger du?
Ja, jag håller med om det. Det är inte för nästa.
Nej, precis. Så att idag onsdag så har vi framförallt fokus på det som hände i Texas senast. Du, ska vi ta start nummer 29 först då, som är... lätt att glömma. Vi har gjort det och jag är återigen rädd att missa det.
Någon gång har vi glömt det, ja. Och det ska vi inte göra idag. Utan start nummer 29 och för mig så finns det bara en 29.
Faktiskt. För mig också.
Ja.
Och det här hade vi inte
ens tänker vi på samma.
Ja, inte ens snackat ihop oss om. Det är ju modern tid och det är från Italien, Ducati-förare och Aprilia-förare och Suzuki-förare.
Ja, och numera avstängd.
Ja, Andrea Enone. Samma.
Samma.
Ja, vad säger du om Enone då? Har du några ögonblicksbilder från hans karriär som poppar upp när du tänker på honom?
Ja.
Han poppar upp snabbt i alla fall för mig med startnumret.
Ja, men det gör han. Men det finns väl vissa sådana där ögonblick som man kommer ihåg honom. Ögonblicksbilder som du säger, skallningen av Paul Sparger och en av dem på Misano för några år sedan.
Ja.
När han... körde på en fiskmås var då,
för just Biden. Det. Mm.
Stämmer. Det är också någon sån där bild som man kommer ihåg. Och sen så givetvis att han tog Ducatis första seger på väldigt, väldigt länge när han väl tog den, 2016, Red Bull Ring.
Ja.
Och att han fällde Dovizioso, Argentina var det året efter.
Ja, du
i
ser.
Näst sista svängen eller sådär.
Ja.
Det är också någon sån där man kommer ihåg i en ålder för. Och kanske var den kraschen som gjorde att han inte petade ut Dovizioso istället. Och att det var Dovizioso som fick fortsätta i Ducati. För någon av dem skulle ju ut när Lorenzo sen skulle komma in till 2018. Och då var det ju någon som fick flytta på sig.
Mm, synd där tycker jag. Det är en förare som... Jag har ju ungefär samma ögonblicksbild. Jag tänker även på den här... Det som inte blev av, han missade ett vintertest på grund av att han tajmade en operation illa. Och det handlar ju om att justera käkparti och lite sådär. Och därav inte fick på sig hjälmen. Det är ju det är också talande för hans karriär. Lite den här otajmingen eller obekymrade inställningen till livet, om man säger så då.
Ja, så kan man väl säga. Men det som är intressant är ju lite det vi var inne på där, att det var han som egentligen blev utpetad av Dovizioso. Och vi vet vad Dovizioso gjorde sen under de säsongerna som följde. Vad hade hänt om det hade varit i Anonne där istället? Mm. Det vet vi inte. Kommer aldrig få reda på. Men frågan är om de inte hade tagit det. Någon av de där åren hade ju faktiskt Dovi bra chans om de hade tagit den här titeln till slut. För att rent fartmässigt när de körde vid varandra i samma team så tycker jag ändå att i Anonne var nog den starkare av dem.
Och tittar man tillbaka på hans karriär i Moto2, då var ju han en av få förare som någonsin på allvar har utmanat Marquez också om både titlar och race-segrar. Så att han är definitivt en förare som står ut fartmässigt.
Ja, men det gör han. Som inte fick ut sin kapacitet fullt ut.
Nej, men jag undrar om inte det här sakerna utanför banan till slut är det som också kan fälla avgörandet för de här otajmade grejerna och fokus på saker utanför MotoGP-depån, i alla fall under säsong. Jag tror att det tar bort fokus och det tar bort den här yttersta möjligheten att ta hem titlar i slutändan.
Ja, det kan vara det. Han har hängt med kändiseliten i Italien, har 1,5 miljon följare på Instagram till exempel. Jag tror att han är med i någon sån här Dancing with the Stars eller något liknande just nu, och han ska ju då vara stjärnan i det hela då. Ja, och vissa saker kanske tar fokus från andra saker.
Mm. Jag vet också vid något tillfälle där det skulle lanseras någon parfymdoft också som...
Just det. Ja. Var inte det i samband med den här käkgrejen? För jag får med att vi fick reda på det när vi var på plats i Qatar inför säsongspremiären. Både parfymen som släpptes samtidigt som man inte kunde köra på grund av en operation.
Mm. Jo, jag tror att det var
sammanfall. Samma tillfälle. Mm, typ 18-19 och sen 18.
Ja, men sen också tillfällen då han skadade ju ryggen vid ett tillfälle under MotoGP-karriären. Jag minns inte vilken säsong det här var, men där var ju också en period efter ryggskadan där han faktiskt presterade bättre och jämnare resultat och kanske tog bort lite av de här yttersta svängningarna för hans del. Och ja, det kändes ju som att han lärde sig lite på vägen och kanske var bra att köra skadad för hans del.
Ja, kanske. Men en förare som inte fick ut sin kapacitet i vilket fall som helst. Inte fullt ut åtminstone. Tre gånger. Han körde tre säsonger i Moto2. Alla tre åren så blev han trea i mästerskapet. Marquez var ju med två utav åren så att det var inget dåligt motstånd direkt.
Nej. Segrar i alla klasser genom karriären, både i 125, Moto2 och en seger till slut i MotoGP då 2016. Mm. Den smäller ju högst naturligtvis.
Givetvis. Då var det ju han och Dovizioso som slog som segern och valde olika bakdäck, olika gummiblandning på bakdäcket. Det var nog det som avgjorde till slut till Genones fördel. Dovizioso blev ju två i det racet.
Ja. Men du har varit nära de här händelserna. Jag var på plats på Misano det året när han skallade Paul Espargaro. Och det är en sån där händelse, för då var kommentatorshytten precis i hörnet där. Alltså utgången på start- och målrakan. Och då såg man de här två virvla förbi utanför kommentatorshytten. Och den här skallningen. Och sen så eskalerade det ju efter det också. Det var ju inte nog med att han skallade Paul Espargaro, utan det var ju fel på spanjorer i allmänhet, och det var, ja, det där skenar ju otroligt. Han fick en ganska hög bötessumma efter det som man skulle betala, och dessutom så höll ju faktiskt karriären på att ta slut nästan där.
Nästan på, och det var ju hans eget fel, för han gick ju på insidan i kurva 16 på Paul Espargaro och gick omkull på eget bevåg och drog med sig Paul Espargaro ut i spenaten. Så att det var ju hans fel i sista svängen och sista varvet. Så ja. Det var ju hans fel. Och vi vet ju, vi var ju precis på Misano och vi ska dit nästan. Vi vet ju kurva 16 är inte lätt att köra om i. Och det har ju hänt sådana saker både före och efter den här incidenten.
Och sen tänkte jag även på den här som pågår nu, avstängningen då. Där var vi ju också på plats i Malaysia, upprinnelsen till det här. Det vill säga det race där han faktiskt testades positivt för drostanolon var det. Drostanolon, anabolsteroid.
Mm.
Och ja, hur blev turerna efter det? För det var ju också, det var inte helt solklart vilken bestraffning han skulle få.
Nej, inte helt solklart var det inte. Utan han blev ju avstängd där i december 2019 var det. Han testades då i november 2019. Testade ett positivt i Malaysia. Körde finalen som var två helger efter. Men sen någon månad efter så blev det ju då känt att han hade testat positivt i något race före då i Malaysia. Blev avstängd först och främst 18 månader och det blev han ju av FIM, Internationella Motorcykelförbundet. En dom som både han överklagade och som WADA överklagade till CAS då, alltså skiljedomstolen. Som gick på WADAs linje och så fick han 4 år istället.
Så ursprungligen, det här ursprungsdomen då, nu överklagade ju båda som du sa, men då hade han ju egentligen varit fri att köra nu redan.
Mm.
Men det här istället då, 48 månaders avstängning, för mig, ja, det är lång tid, 4 år, och särskilt inom den här sporten, för att det här betyder ju att han är ju, jag menar, han har ju inga träningsmöjligheter under tiden, på rätt material åtminstone.
Nej, det har han inte. Jag har sett att han kör lite faktiskt på Misano någon barndag på Aprilia dessutom. Nu får vi se då. Nu är det ju 2 år kvar. Hela säsongen 22, hela säsongen 23. Den går ut alltså december då, 2023. Men jag har ju mycket svårt att se att han kommer tillbaka till en aktiv karriär efter det.
Ja, jag också. Det är väldigt länge att vara borta och det är... Ja, då får han vara hur talangfull som helst. Åldern talar emot också, för att han börjar ju bli till åren i de här sammanhangen i alla fall.
Han är född 1989. 2023 då skulle han, vad blir det då, 2024 blir ju året efter då. Då skulle han alltså under den säsongen så fyller han alltså 35. Det är ju inte omöjligt. Det är ju helt omöjligt, är det inte?
Nej, det är det inte. Men han får ju se till att... Eller vad ska jag säga?
Dansa då, säkert.
Ja, exakt. Och vad ska han in någonstans i så fall? Då?
Menar, nej, mot GP tveksamt.
Det är tveksamt. Ytterst
tveksamt. Ja.
Testföra roll?
Kanske.
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 Och i så fall wildcard. Det ser jag som mer troligt än att man signar upp honom för full säsong åtminstone.
Ja, men varför inte testföra roll hos Aprilia?
Till exempel.
2024. Mm. Det är ju inte omöjligt.
Nej, det är inte omöjligt.
Vi får se.
Ja. Men du, ja, 13 segrar som sagt var totalt och en karriär som verkligen har varit upp och ner och en personlighet i depån, det kan man ju inte annat säga. Det är en av de mest frispråkiga, kan man ju också säga, tillägga under presskonferenser och under presstillfällen.
Ja.
Ibland inte helt rumsrent.
Nej, verkligen inte. Nej, och sen, han hade ju sin... storhetstid egentligen hos Ducati, men han fick lämna det, så lämnade han till Suzuki första året, ingen vidare, andra året 4 pallplatser, och jag kommer ihåg det där racet på Phillip Island, där han dominerade hela helgen. Detta var alltså tredje sista racet säsongen 2018. Han dominerade den, han skulle bara ta hem det där racet, men hans brist av erfarenhet tror jag förstörde det lite grann. Han slutade 2 till slut, men då fick han inte förnyat förtroende, inte på grund av det då såklart, utan han fick inte förnyat förtroende hos Suzuki. Men han var på G där.
Mm. Ja, ja.
Han var på G där.
Mm. Och även hos Ducati som du säger.
Och sen fick han lämna till Aprilia och sen, ja, de befann sig inte på det bästa av stället 2019.
Nej, och vi ska ju påminna oss om en sak också, det här att köra Ducatin och köra Suzukin de säsongerna när han bytte, det var ju som natt och dag, det var ju helt olika filosofier, så att det är ju inte konstigt om det tar tid att köra in sig på materialet heller.
Nej, en av de förarna som kommer gå till historien genom att inte få ut sin kapacitet.
Mm. Då stänger vi Andrea Iannone för nu. Då är det dags för plus och minus från Texas. Och jag tror att du kommer ha lättast här att komma igång om du får börja på plussidan. För där började du plussa redan innan helgen med plussa Mark Marquez och plussa att han kommer vinna. Och jag var inte riktigt lika säker, men se hur det blev där. Det blev seger.
Känns som att jag fick rätt i den, va?
Mm, det fick du.
Kommer du ihåg min pall? Jag tippar det.
Nu får fylla på. Nej, jag minns inte exakt. Jag vill inte minnas.
Du vill inte minnas. Nej, det är mer så, tror jag. Jag tippade i faktiskt Marquez. Jag tippade Bagnaia, Quartararo. Det blev inte så. Det blev Marquez, Quartararo, Bagnaia. Så att det var ju rätt tre förare åtminstone på pallen.
Jag är oerhört imponerad över hur han fixade helgen rent fysiskt. För alla förare snackade efter racet om att det här är den mest fysiska helgen de har kört. Både temperaturmässigt och sen även banans beskaffenhet som var väldigt gropig under helgen. Och sen vet vi ju sen innan banans karaktär också med alla de här kursändringarna och hårda inbromsningarna. Jag är grymt imponerad att han höll och också vann med marginal.
Mm. Ja... Jag är också imponerad, men jag är inte så förvånad i och med att jag tippade så från början och det fanns en anledning till att jag tippade så.
Hur tänkte du egentligen?
Nej, men alltså, jag tycker att han har varit på uppåtgående senaste tiden. Körmässigt så är han inte 100 tillbaka där han har varit. Men när han väl levererar, då gör han det på banor som går åt vänster och han gör det med lätthet. Så även fast det är en väldigt fysisk bana så behövde inte han ta ut det riktigt. Så kände jag i alla fall när vi såg racet, att han hade det där racet helt under kontroll. Har man det helt under kontroll, då behöver man heller inte ta i på det sättet som gör att man blir trött. Sen hade han... Det blev ju ett drömläge för honom egentligen. Alltså han tar starten, han gör en klockren start. In i första svängen så leder han. Han håller igen första varven, det såg vi tydligt. Men det bästa som kunde hända för hans del var ju att han hade Quartararo bakom sig. För Quartararo var inte vass där under helgen. Och för hans del, för Quartararos del, så är ju en andra plats som en seger. Med tanke på hur det ser ut i mästerskapet och hur tanke det ser ut just på den här banan under träningarna. Så det var ju det bästa som kunde hända. För att det sa ju Marquez själv också, att han får han Quartararo bakom sig, då tror inte han att då kommer inte Quartararo vara superaggressiv. Och det var han ju inte heller. Och sen när Marquez väl började... Och gasa på ordentligt, ta i lite mer när däcken hade gått ner lite grann. För det är där han har sitt momentum, när däcken inte är helt nya, för att ha problem med varvtiderna. När de går ner sig efter 3-4 varv, då börjar han pusha. Fick en lucka direkt och sen var det ju klart.
Och sen blev det då en segermarginal på nästan 5 sekunder. Och det var ingen bakom heller som matchade honom där när inledningen såg ut som den gjorde.
Nej, det var det inte. De hade ingenting att säga till om helt enkelt. Utan han bestämde takten. Och... jag tycker det är kul på ett sätt faktiskt att när det väl stämmer för Marquez, då är han där. Vänstervarv, en bana han trivs på. Nu gäller det bara att få till Hondan, få till att kroppen känns bättre åt höger. Jag tänker på nästa år, vilken säsong vi skulle kunna få med just de tre förarna som var på pallen nu senast. Bagnaia, Quartararo, Marquez, som vi sa i sändning där också. Det är tre olika fabrikat, tre olika nationaliteter, tre olika fabriksförare. Det skulle kunna bli en episk säsong nästa år med alla de här tre på hugget.
Ja, imponerande också, om jag får fortsätta på det temat, är att han har 117 poäng och 7:a i sammandraget och bästa Honda-förare. Det är på något vis, han har ju gjort det här lite i skymundan och lite under... Det har inte varit en enkel säsong för Marc Marquez.
Hur många nollor hade han inte rad? 4?
Ja, han inledde ju säsongen dessutom med att stå över de två första racen. Och sen som du säger så var det krasch på Le Mans, det var krasch Mugello, det var i Barcelona. Så att det var åtminstone 3 rad. Mm, 3 rad. Samt ja. De här två inledande racen då. Så att ja, det är mäktig säsong trots de här svårigheterna.
Ja, 2 segrar. En andra plats på banan som man trivs på. Så att, övertygande. Sen får vi se vad det betyder för resten av säsongen. Det ska bli väldigt intressant att se. Kanske, nu kommer vi tillbaka till banan som vi har kört på redan. Alltså Misano nu nästa kommande helg. Det var inte så länge sedan vi var där. Och där hade han inte så mycket att hämta. Han blev 4 till slut, men hade blivit 6 om inte Mir och Miller hade strulat till det. Men... racet efter det på Portimao, det ska bli intressant att se, tycker jag. Då får vi återigen en värdemätare var Marquez ligger. För där har han varit och kört nu. Han var där i våras. Det var första racet för comebacken. Slutade 7:a.
Ja, vi får gå till statistiken. Men det kan nog stämma.
Och då ser man ju tydligt om man har gjort någon förbättring under den här säsongen. Vilket borde vara fallet.
Ja. Det kan ju vara en skillnad här nu också till Misano jämfört med första helgen eftersom att det var två testdagar efter där. Jag vet inte om det påverkar Marquez positivt eller negativt i och för sig. Han kanske...
Jag är inte säker på att de ens testar för i år där.
Nej.
Utan det kan vara mer för nästa års syfte.
Stämmer en sjunde plats i alla fall från Portugal för Marc Marquez. Men på plussidan åtminstone och visar återigen att han är bäst när det gäller, i alla fall åt vänster. Säger något mer om Marquez eller ska vi hitta vidare punkter på plus och minussidan?
Vi hittar vidare.
Jag vill lyfta även Quartararo. Du säger ju honom som... Du förklarar ju läget där. Han behöver ju faktiskt börja köra för ett mästerskap. Samtidigt så slår han inte av. Och det fick vi också exempel på i Italien. Racet innan USA här, där han faktiskt pushade för att ta sig fatt Bagnaia. Men jag tycker även det här racet. Här gjorde han ju precis vad som krävdes. Så han höll sig framförallt före Bagnaia. Så att
ja.
Det finns ju inget att anmärka på den här helgen.
Återigen vilket kval han gör alltså. Startar alltså tvåa, blir tvåa i racet och missat, nu tjatar vi om det här, det är 10 gånger om vi säger det känns det som. Men alltså han startar alltså i första startled alla race utom ett den här säsongen. Och då vann han från en femte plats i andra racet i Qatar. Det är fenomenalt kvalat och det är alla typer av banor. Det är extremt bra och det gör att han får den här möjligheten i racet. Hade han varit 6-7, det hade varit mycket, mycket tyngre för honom och var iväg 6-7 första varvet ut på långa raksträckan. Då hade han blivit fast med de andra och haft jätteproblem att komma förbi och temperaturen i framdäcket hade ökat och fästet hade slutat. Och det hade blivit mycket, mycket sämre, men han ger sig möjligheten hela tiden genom att kvala så pass bra. Så att det är ju en av hans absoluta styrkor och... 52 poäng nu, 254 poäng för Quartararo och 202 för Bagnaia. Det vill säga att det kan avgöras nu nästkommande helg. Kan han bli mästare så länge han är före Bagnaia och ha över 50 poängs försprång. Och mästerskapet är ju, i stort sett är det ju hamn för Quartararo. Det kändes som att han... Med den andra platsen så kanske han kanske inte vann mästerskapet med den andra platsen, men det kanske var sista chansen att förlora det.
Mm. Som senaste helgen han
hade. Ja, exakt. Mm. Om vi vänder på det så istället för det. Ja, hade han tagit en nolla där, då hade det ju varit öppet, men det gjorde han inte. Han blev tvåan som sagt och mer poäng än Bagnaia som har kniven på strupen.
Ja, men intressant att du lyfter det här med kvalen också. Och både kval och raceresultaten, om man tittar på Yamaha-förarna i övrigt, de har ju varit helt i andra änden av skalan här. Och det är ju kanske värt att lyfta i sammanhanget här. Jag tycker nästan vi får lyfta antingen Yamaha eller Morbidelli som faktiskt slutar sist i racet på minussidan den här helgen senast. Och det här att Quartararo lyckas övervinna svårigheterna som de andra har med Yamaha och prestera som du säger kontinuerligt under hela säsongen. Vad är det som gör att han hittar den här farten då på enstaka varv som ingen annan av Yamaha-förarna ens i närheten av?
Ja, det vill nog de andra Yamaha-förarna också veta. Jag läste någon intervju där med Dovizioso som var grymt imponerad av Quartararos speed och hur han tar sig runt på den här Yamahan. Alltså nu sitter han på Yamaha själv, men inte senaste spesen och inte likadan spes som Quartararo, men fortfarande så var han imponerad av hur Quartararo behärskar sin hoj helt enkelt. Nu har de haft struligt i år med, alltså hos Yamaha, det vet vi ju, med olika förare hit och dit och skador och Vinales och allt möjligt. Så det är väl inte så jättekonstigt att det är han som är i slag. Och ska man köra den här Yamaha så måste man verkligen vara topp, topp, topp hela tiden. För är du inte det, då kvalar du lite sämre precis som jag sa. Du hamnar i trafik och du får problem. Utan du måste vara där uppe och ha det här självförtroendet. Och de andra har inte riktigt... De har inte mäktat med att ha det här självförtroendet, känsla för cykeln hela tiden som Quartararo har haft.
Nej. Han hamnade definitivt på plussidan efter Texas-helgen. Är Morbidelli värd att sättas på minussidan då? Han hamnar sist i racet.
Ja, inte så lite sist heller, utan tvärsist skulle jag vilja påstå. Han är alltså nästan 50 sekunder efter Marquez i mål. Han är 7-8 sekunder efter Petrucci. Han är 21 sekunder efter Rossi. Och ytterligare 3 sekunder efter Dovi. Det är inte godkänt av Morbidelli. Jag vet att han dras med sin skada och det vet vi själva som har kört ont i kroppen, att en guppig bana blir det ju inte bättre av direkt. Det blir ju betydligt sämre. Men jag tyckte vi spekulerade lite om det också inför han skulle komma tillbaka i Misano, att är det inte lite väl tidigt? Det verkar lite så. Och jag ser inte riktigt nyttan med att ha honom bli 50 sekunder efter. Det är klart att nyttan är ju, jag förstår ju nyttan, att han ska komma in i teamet och lära känna människorna, få testa cykeln och allting för en förberedelse till nästkommande säsong. Men det gör ju Dovizioso också.
Mm.
Och han är ju 24 sekunder före i mål. Nej, jag tycker att det här var för tidigt för Morbidelli att komma tillbaka. Kanske att han skulle komma tillbaka till Misano nu istället.
Vi får ju sannolikt koppla det här till hans skada i alla fall.
Ja, absolut. Men vad är det för nytta?
Nej, det där har vi snackat om i andra... Något som man mer då kan jämföra med en vanlig gatåkare som kanske åker på bana då och då. Det är värt att sätta på nya däck när man väl ska åka. Och det är värt att vara i den form man kan befinna sig i om man nu ska utvecklas. För man kan, och det vet man ju också sen när man väl börjar tävla, det här och byta däck regelbundet. Det gör ju att man vågar pusha på gränserna. Och som det känns nu så pushar ju inte gränserna på grund av någonting fysiskt. Och
nej,
det blir ingen utveckling på det i alla fall.
Nej, han kan ju inte pusha gränserna heller. För att gå någon kul med det knät, då kan det bli ännu värre. Så att, eller dra upp skadan igen. Så att, nej, men... Jag tycker det är lite tråkigt att se. Faktiskt.
Ja, det är tråkigt. Tråkigt. Är det någon som du kan tänka dig ytterligare på minussidan här som inte håller måttet under helgen?
Ja, han kollegan. Nej, men jag skulle säga Jack Miller.
Ja, kollegan till Bagnaia blev det där. Ja, för det är alltid alla kollegor till någon här. Ja, därför ganska bra öppningar. Du kunde välja vem du ville. Ja,
exakt, jag kunde välja vem. Alla jag har för att kunna välja, så valde jag Jack Miller.
Ja,
nej, bra. Men Miller som... han såg ju favorit ut i racet, vill jag säga, tillsammans med Marquez. Fram till kvalet såg det bra ut.
Och vad misslyckades han med under kvalet? Var det dåliga däck igen eller var det någonting annat som
störde? Han säger ju det. Michelin gick ut och sa att det inte var så. Utan Michelin sa ju andra förklaringar till varför det gick så pass dåligt på hans flygande varv. Sen är det ju väldigt svårt att bara tyda... Alltså, statistik och sektortid säger väldigt, väldigt mycket. Men det säger inte hur känslan är för bakdäcket som föraren har. Och det är det som är det viktiga för föraren för att kunna sätta bra sektortid. Sen visst, de sa ju någonting att han åkte 20-22 sekunder långsammare i en viss sektor när han byggde upp temperaturen och att det kan ha påverkat och så vidare. Sen vet vi att det är ett väldigt smalt fönster. Om det är hans känsla som beror på att däcken var dåliga. Konstigt att man får två dåliga däck i så fall. Och att han är den enda som klagar på det. Eller att det är helt enkelt att han förberedde däcken dåligt eller någonting annat som inte stämde med Ducati. Jag vet inte, men han säger ju att han inte hade samma känsla i bakdäcket som han ville ha. Och därför kvalar han dåligt.
Mm. Och då blir det svårt oavsett vilket fabrikat man sitter på. För det slutar med här under racet i alla fall, en sjunde plats. Och han var 14 sekunder efter Marquez. Men kanske mer då jämförbart med, om man jämför med Bagnaia, så var det alltså 6 sekunder ungefär efter Bagnaia.
Och det kändes som att alltså under FP4 tror jag det var, så drog Miller runt Bagnaia. Det var så det såg ut, att Miller skulle hjälpa Bagnaia att komma upp i fart, för att Miller hade så pass mycket bättre fart. Och sen så slutade det med att Bagnaia slår honom i racet. Och det är väl... Det tyder väl på att någonting inte blev rätt från lördag eftermiddag till söndag eftermiddag när racet gick, helt enkelt. Han, det var någonting där. Han fick inte ut den farten som han hade kapacitet att få ut. Och sen gick jag på ett annat däckval och frågan är om hans kvalposition avgjorde att han valde det hårda bakdäcket som inte var rätt. Att han kanske, han tog en gambling där lite grann som inte gick hem riktigt. Frågan är om det inte hade gått bättre om man hade gjort som alla andra och valt det mjuka bakdäcket.
Men det är märkligt vad vägarna, hur det förändras under säsong. För Miller såg ut att vara den starka föraren av de två i fabriksteamet under inledningen på säsongen. Och åtminstone efter hans seger där som han tog in då i, eller som han tog i Spanien och Frankrike. Men sen då har Bagnaia plötsligt mer än 50 poängs övertag i mästerskapet och dessutom då på ett sätt hänger ju Jack Miller lite löst här efter nästkommande säsong, inte minst med tanke på övriga Ducati-förare bakom.
Ja, vi får se helt enkelt vad nästa år bjuder på. Han behöver steppa upp helt enkelt. Jag tycker att det var ett steg framåt fartmässigt i Austin, och han var en av dem som inte gnällde heller på att det var guppigt, utan han körde igenom det problemet helt enkelt, fokuserade på sitt, och jag tror att han tjänade på det. Aleix Espargaró och Bagnaia var mycket gnällspikar där, både på fredagen och på lördagen. Förståeligt, absolut, men det gäller att fokusera på rätt saker, och det tyckte jag Mille gjorde där, och kanske bidrog till att han var så pass snabb som han var. Men sen gick det fel helt enkelt i kvalet. Och det är också, vi ser vilka små marginaler det är.
Men är banan så pass i dåligt skick så vi kan placera banan också på minussidan i det här fallet?
Ja, det är den. Det var den faktiskt. Den var sämre än vad vi såg på första friträningen som var blöt. Då såg vi redan då att det studsade, men vi såg inte riktigt hur illa det var. Vi sa där i sändningen att om den är så här dålig i blött så vill vi knappt se hur den ser ut i torrt. Och det var ju precis så det blev också, att det var ju riktigt illa. Sen tror jag fortfarande, jag lyfte den teorin lite också, att banan var inte bra, det ska vi ha klart för oss från början, och den behöver göras någonting. Förarna sa ju själv att de kräver att den asfalteras om från kurva 2 till kurva 11, det vill säga förutom kurva 1 och upp för backen så egentligen hela partiet fram till hårnålen ut på bakrakan, det måste bli ny asfalt till nästkommande säsong. Men jag tror fortfarande att det har med att det var så högljudda protester under fredagen, det tror jag beror på att de har varit på Misano som är helt slät. Vi var ute på banan där och kollade hur den såg ut. Helt ny asfalt, helt slätt. Och där har de kört ett helt race, fredag, lördag, söndag, plus två testdagar. Och sen kommer man till Austin och får en chock helt enkelt. Och jag har varit med om den här chocken också många gånger. Jag körde ett GP till exempel, och sen så direkt hem därifrån. Jag tror det var på Sachsenring som är en tajt bana. Liksom. Och sen så direkt hem till Karlskoga. Och jag har kört liknande när man kör Bruno. Och sen direkt hem till Karlskoga igen. Och då tror man ju första dagen, undrar man, vad är det som händer? Vad är detta för någonting? Det är en helt annan sport jag håller på med. Sen ställer man om huvudet och sen kommer man in i det också. Och den känslan fick jag att föraren också hade lite. För det blev lite mindre och mindre protester ju längre helgen led. Och sen när racet väl var kört så var det inte lika högljutt längre.
Nej, det ligger kanske någonting i det du säger här. Och det vi såg ju under torra förhållanden var ju att faktiskt cyklarna nästan till lyfte helt och hållet. De flög ju där under
kurva 10,
tänkte jag också på.
Och det är klart att man ska göra någonting åt det här. Det är inte det, absolut inte. Så får det inte vara, det var för mycket. Men jag tror att det påverkar till viss del att det är så där. Sen tycker jag återigen, och vi har varit inne på det flera gånger.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Att alla, jag förstår att många vill ha den här sporten. Som förare vill jag också ha det. Att det är jämnt och slätt. Och det ska inte vara det som avgör här. Men det bidrar på något sätt med lite olika saker. Att det blir liksom olika svårigheter. Fjädringen, man får göra någon kompromiss med fjädringen här. Det går inte att sätta upp fjädringen exakt så som man skulle gjort om det var slät. Utan man får göra den kanske lite mjukare. Man får göra den lite annorlunda för att den ska passa över de här gropigheterna. Och så får man köra på det sättet. Jag tycker det bidrar lite till bra, alltså. Ja, man ska behärska det också.
Mm. Ja, jag fattar vad du menar där. Och jag tycker själv att det är roligt med banor med nivåskillnader. Vi pratar ibland om vissa banor som har stor variation på kurvradier. Några är typiska bromsbanor, några har långa raksäckor, några har korta. Så att för mig också så bidrar det. Men det de sa här, det snackade vi också om under helgen i sändningar, att de förare som har kört då till exempel produktionsbaserade cyklar, om vi tog Gerloff som exempel.
Gerloff var han som gick ut på Twitter och just sa det.
Ja, och då just jämförelsen, och då jämförde han med Assen där som han hade kört Superbike på först och sen MotoGP. Det är en helt annat, det är ett styvare chassi.
Ja.
Men jag gillar, för att återknyta till Miller där, så gillar jag också den här inställningen att ja, men vi får köra med det som är nu. Och det går ju faktiskt att justera både spår om det behövs, men också farten över de här ojämnheterna. Sen vet man ju att det är kanske det sista en racerförare.
Ja, men man vill åka fullt överallt. Det är ju så det. Ja. Det är svårt det där. Det får inte vara så som det var nu. Det var ju över gränsen. Det är helt medveten om. Och det såg vi på bilden också. Att det var för gropigt. Men helt slätt. Det är jätteskönt att åka på, men tycker nog att det kan vara lite gropigt ändå.
Mm.
Ja, det tycker jag nog.
Spännande att du tycker det.
Ja, det tycker jag nog.
Ja.
Det behöver inte vara helt perfekt. Det får inte vara farligt som det här var. Men helt slätt.
Nej, för blir det farligt? För mig är ju det till exempel att det slår till. Man måste ju få kunna missa spår lite grann utan att båda hjulen slås undan. Alltså, det ska inte vara som att åka liksom på upptorkande om man åker på någon decimeter torr spår, och det är där man måste hålla sig för att hålla sig på hjulen. Riktigt så behöver det inte vara för mig heller. Nej, men förhoppningsvis så åtgärdar man det här och att banan kan finnas kvar på kalendern. För att
det sa de ju att de ska fixa.
Behövs ju ett race i Nordamerika.
Ja, men det sa de att de ska fixa också tills serien är där i april. 10 april tror jag det var. Ja. Nästa kommande år.
De får börja hyvla och lägga på nytt.
Ja, frågan är vad de kommer göra här nu. Om de har någon quick fix. För jag tror att USA ska dit, eller F1 ska dit nästa helg. Jag tror att det är samma helg som vi kör på Misano.
Just det, så är det säkert. Ja. Men ja, det är klart. Då kanske det blir...
Studsar det för hojar så studsar det för bilar.
Ja.
Gissningsvis.
Ja. Fixar man det innan så är det stor risk att det studsar efter. Alltså,
exakt.
Efter att bilen har varit där. Om det är för nyfixat och för nylagt, då kommer inte det hålla emot heller.
Nej, det kommer nog bli talking pointer där under nästkommande helg även i F1.
Kanske blir såna här gamla klassiska hasplåtar under bilarna som man körde med på rallybilar förr i tiden. Safari-rallyt.
Och njurbälte.
Ja, kanske. Du, vi har någonting kvar på plussidan också.
Okej, då skulle jag vilja säga Bastianini.
Ja, vass igen. Klart vassare än Marini, återigen.
Mm. Kvalade sämre på en 16:e plats, blev sexa i mål. Efter att ha dragit nytta lite då, fick två platser gratis egentligen när Mir återigen hade närkontakt med Miller.
Mm, de verkar ju ha en fäbless för det, så ska man säga. De har varit nära varandra tidigare på banan.
Det har de varit flertalet gånger den här säsongen faktiskt.
Ja.
Och andra racet i rad som Mir knuffar till Miller och det kommer någon på insidan och kör förbi. Det var ju Marquez som swishade förbi på insidan i Misano och den här gången var det Bastianini. Och båda gångerna, nej, inte förra gången, då fick han en track limit istället Mir. Men den här gången blev han ju bestraffad för just det och blev tillbaka puttad en plats bakom Miller.
Men då är i alla fall Bastianini på rätt ställe där. Och just de här uppkörningarna, de har han ju gjort redan innan. Blickar man tillbaka till Misano, då var det ju en pallplats till slut från 12:e startruta. Så att han har varit inne då och kvalat ett par race i slutet på säsongen här i Q2. Och som sagt var både pallplats och just utanför topp 5 senaste racet. Nej, för mig ska bli spännande att se med lite bättre material till nästa år.
Ja, om det blir det.
Om det blir det, ja.
Mm. Vi får se. Det sägs ju att de ska ha 5 fabrikshojar Ducati till nästa år. 2 till fabriksteamet givetvis, 2 stycken till Pramac och sen en till. Och att den cykeln då ska gå till Marini. Det är så det sägs. Han kommer nog sitta på lite bättre material. Han kommer väl köra på 2020-material istället då. Frågan är vad det är för skillnad, om det är någon skillnad överhuvudtaget. Men att fabrikscykeln då kommer gå till Marini, det är så det sägs. Marini och Bastianini då, som kommer ju inte köra samma team nästa år.
Men från Ducatis håll då, så ja, vi har ju sett ändringar från deras sida tidigare, men sen kanske det beror också på vad det finns för budget bakom och sådana saker.
Säkert.
Ja. Bastianini gärna för mig på plussidan, och då har vi alltså Marquez, Quartararo, Bastianini på plus, vi har Miller, vi har Morbidelli och sen banan på minussidan. Stänger vi de två punkterna då, plus och minus. På nyhetssidan då, Andreas, du brukar vara inne och kolla möjligheter för oss inför säsongerna. Var ska vi befinna oss? När kan det vara läge att vara på plats? Och så vidare. Och nu har kalendern släppts inför kommande säsong.
Den har gjort det. 21 race. Så många race har det aldrig varit innan. Vi får se om det blir det. Det skulle ha varit 20 förra året, det blev det inte. I år är det 18, va?
Mm.
Tror jag.
Ja.
Och till nästa år alltså 21 stycken race. 2 nya banor på kalendern. Det är Mandalika i Indonesien och det är Finland, Kymmering.
Och Kymmering har ju varit på tapeten här nu ett par säsonger och inte blivit av, men förhoppningen då till sommaren, för då ligger den under sommarmånaderna, eller hur?
Ja, ja. 10 juli är tanken att köra i Finland. Säsongen börjar alltså 6 mars i Qatar, precis som vanligt, avslutas den 6 november i Valencia. Det är så det ser ut.
Mm. Och Mandalika ligger tidigt på året.
Mandalika ligger som nummer 2, ja. Bara 2 veckor då efter premiären den 20 mars. Och sen Argentina får vi hoppas att vi kommer till. Troligtvis gör vi det. Jag har sett lite bilder på Twitter att deras bygge av depåbyggnad går framåt. Den brann ju ner här för halvår sedan kanske. Sånt där.
Ja, någonting sånt. Ja.
Och sen USA då 10 april och sen så fortsätter då Europasäsongen. Och sen blir det 4 stycken i Asien, Australien.
Men då anledningen här då till att man ökar på, nu tar man alltså inte bort något race. Vi minns att vi snackade om det här, att ska man inte ta bort ett race på Iberiska halvan åtminstone, det vill säga Jerez, Valencia, Aragon eller Barcelona. Det verkar inte som att det blir det då.
Nej, istället för lägger man ju till en på den Iberiska halvan med Portimao som blir ordinarie från och med nästa säsong. Och där kommer ju då Europasäsongen att börja. Den brukar ju börja i Spanien i början av maj. men nu börjar den alltså veckan före då, sista helgen i april i Portugal istället. Och sen direkt till Jerez. Och det är ju smart, för det är ju inte alls långt däremellan.
Nej.
Så det är väl smart att göra så, och kul också tycker jag att få in Portugal på den ordinarie kalendern. Så det blir trevligt att komma dit faktiskt och se den. Jag har aldrig varit där, så dit ska vi ju nu om några veckor.
Mm. Ja, det ska bli väldigt roligt. Men de här andra två nya banorna då, Kymmering och Mandalika, vad är det som återstår att göra där, tror du, för arrangörerna? För att jag antar att det inte är helt klart ännu.
Nej, men visst är det så att de ska till, World Superbike ska väl till Mandalika här om bara några veckor.
Så är det tänkt, ja.
Och det blir ju spännande att se. De är väl i Argentina den här helgen, tror jag. Och där är ju en fruktansvärt bra fight just nu alltså.
Ja, det är det. Det är det verkligen.
Det är ju helt fantastiskt. Alltså vilken racing vi har fått se i World Superbike i år. Jag har följt det nu på sluttampen här. Följde hela Portugal-racet där med Rea och Rascatli Oglo som fightas riktigt hårt.
Stor dramatik också med krascher, och det ser vi inte ofta från dem.
Rejäla krascher.
Ja, det var rejäla krascher.
Jag såg en bild på, nu fick man inte följa den, men först var det ju Rea som kraschade i ledning i sista svängen i första racet, och sen kraschade han även i regnet i sprintracet eller i superpoolracet, och sen var det ju Rascatli Oglos tur att krascha på samma ställe, alltså i sista svängen i race nummer två. Och den kraschen fick vi inte se vad den cykeln blev av. Men jag såg lite bilder på det där på Facebook och på Twitter. Och då var ju hans framhjul med ena gaffel låg ju på läktaren.
Ja.
Bland publik.
Ja, det var högfartskrascher.
Ja, ja. Men vilken smäll det måste ha varit då. Om den flyger över staket och hela faderullan.
Men visst var det något tekniskt problem där med framskärmen eller något?
Den lossnade eller sprack eller någonting. Ja. Jag såg något skämt där att det har ju att göra med. Eller det var Redding som skämtade om det. Att ja, men det har ju att göra med att han kör på alldeles för mycket. Kör på för alldeles för mycket.
Redding var ju med faktiskt i fighterna ett tag.
Ja, det var han. Det var han.
Aj, spännande. Och det blir bra genrep i Indonesien när Superbike är på plats där.
Ja. Ja. Och där ska spännande att följa faktiskt. Jag måste komma tillbaka till det. Spännande att följa de två förarna. Alltså. Nu är det, jag tror det är 24 poäng mellan Rascatli Oglo tills hans fördel till mot Rea.
Och vinner Rea så är det hans sjunde titel, och tar Toprak-titeln, då är det första titeln för hans del.
Ja, ja.
Och första titeln på väldigt länge för Yamaha också.
Ja.
Vet du vem som vann senast?
Ja, Ben Spies 2009.
Ja.
Gissar jag på
det. Var det så?
Mm, jag tror det också.
Ja, det är så. Jag vet att det är så.
Sen dess är det väl typ Kava och Rea.
Ja.
Några Ducatis med kanske. Ja, nej men... spännande fight, men det går på hörntänderna alltså. Toprak kör... Ja, lite över gränsen emellanåt.
Ja, vi kanske får anledning att komma in på det när vi snackar vidare här. Jag tänker att vi måste ju lyfta någonting om Moto 3 och Moto 2 också ifrån USA.
Kanske kommer andra turkiska reseförare på tal, menar du?
Mm, jag tänker så.
Mm.
Men du, det här med Rascatli Oglo då, bara för att hänga kvar någonting. Tror du att han, om han nu vinner mästerskapet i år, om han tar hem titeln... borde han inte omvärdera sitt beslut det här med att inte ta sig vidare till MotoGP? För öppningarna verkar ju ha funnits ändå.
Ja, frågan är om de inte finns fortfarande. Jag är inte så säker på det här med Binder längre i Petronas eller den nystartade ex-Petronas-teamet till nästa kommande säsong. Vi får väl se vad som händer där. Vi har inte hört ett knyst de senaste veckorna, förutom att det verkar ha skurit sig rejält mellan Rasslan och Stigge. Och så får vi väl se då vad summan av det blir, och om verkligen Darren Binder kommer ta den andra styrningen, vad Yamaha säger om det. Möjligt att de kanske väntar in Toprak, kanske.
Mm. Ja, det, spännande vore det, men då får man ju verkligen anledning att prata vidare om det här med körning, för att det är ju flera inom Superbike VM som tycker att det går väl hårt. Och Toprak verkar ju inte vika sig en millimeter.
Nej, han tycker nog inte att det går för hårt. Jag tycker nog att han kör lite över gränsen emellanåt faktiskt.
Jag kan nog säga också det.
Och det är inte bara någon gång, utan det är ett par, tre, fyra, fem gånger man har sett nu att han är lite sen in när han ska köra om. Han hade några omkörningar på Redding in i kurva 1 som inte var supersnygga. Kom tillbaka på Rea på något ställe där det också var, ja, det, Han ser ut att ha en cykel som funkar väldigt bra i inbromsningarna, som gör att han kan bromsa väldigt, väldigt sent. Och det här får mig att tänka lite på Simone Corsi i Speed Up för några år sedan. Han körde där i Moto 2. Att han kan bromsa väldigt mycket senare än vad de andra kan göra just in mot Apex och ändå hålla spåret. Men...
Och där var vi ganska kritiska också mot Corsis körning ett tag.
Ja. Ja.
Ja, nej, det är svårt när, för som sagt, man ska ändå på något vis, man är motståndare, man måste ju ändå på något vis
uppskatta fighten.
Samsas på banan.
Precis, jag uppskattar fighten som är dem, men jag tycker också samtidigt att han har varit lite över gränsen ett par gånger.
Ja. Ja, det är värt att följa fighten. Det var Mandalika Circuit och där ska det ju även byggas boenden och den här banan ligger ju fantastiskt vid havet och det kommer bli ett spännande event. Och vad det gäller Kymering då, där vet jag ju att teamen var på plats med sina testförare för ett par år sedan. Och omdömet där var ju att det saknades riktiga högfartspartier. Att det var en ganska långsam och trång bana, men förhoppningen är väl att man får till det åtminstone, att ett GP kommer på plats i Finland.
Ja, vi hoppas på det.
Vi hoppas på det. Tillbaka till USA då med... Moto 3-klassen, och där hade vi också stor dramatik. Det känns som att vi måste ta det, och där är det ju dramatik på fel sätt. Och det börjar ju med en rödflaggssituation i första racet. Salach som kraschade ut på bortre rakan, och så blir det rödflagg för att han är kvar helt korrekt. Och sen då för att hålla race, jag uppfattar ändå att det är lite för att hålla race-schemat som man gör den här omstarten på 5 varv, eller...
Ja, nej, men det står till och med i reglementet. Det finns väl skrivet där hur många varv omstarten ska vara om man har kört en viss typ, en viss del av distansen. Så att enligt reglementet så är det korrekt att ha det så. Och det har ju givetvis med att hela, om det nu blir i 2 delar istället, så ska de delarna bli ungefär 40-45 minuter så att inte det blir försenat med alldeles för mycket. Så att det är ju helt korrekt, men när det är 5 varv, det är ett långt varv dessutom. På Misano så hade det här varit kanske 8 varv.
Mm.
Då hade det känts lite bättre, kanske. Nu blev det sprintrace.
Mm. Det blir sprintrace. Och redan när det beskedet, eller som du säger, det är, vi fattade att det skulle bli en omstart med få varv. Men min känsla var ändå att det här kommer bli ett riskabla varv. Och så blev det.
Så blev det. Det small redan på 3:e varvet. På raksträckan. Öntjö som slipstreamade om Alcoba. För han låg bakom ut på rakan. Tog sig jämsides och sen så gick han in framför. Klippte med sitt bakhjul Alcobas framhjul. Alcoba gick omkull. Och sen så var det väl Minho som flög först, va? Och sen så var det även Pedro Acosta.
Mm. Och just den här slipstreamingen där, det är väl ingenting att säga om det och ta sig om. Och där tog Jönsson sig om inåt mot banans mitt och sen så svepte han utåt igen mot utkanten. Och där på banan så är det ju en knick på halva rakan, och det är väl därför förarna ligger långt ut till vänster där. Det fanns ju ingenstans för Alcoba att ta vägen vidare.
Nej.
Så att, det är väl en sån där situation som vi har sett allt för ofta i olika klasser. Vissa förare stänger mer brutalt och går in framför. Det har vi ju även sett i bromsningar. Just omkörningar, bromsningar.
Ja, ja. Absolut.
Och man har ingenstans att ta vägen där, den
nej,
som är passerad.
Nej, men det är ett ofog att hålla på det sättet. Och det har vi sagt många gånger. Den här gången så blev det realiserat vad som kan hända om man gör på det sättet. Och det blev inte bra. Och att ens någon överlevde, eller att de klarade sig, att ingen omkom i den här olyckan, är helt otroligt. Det kunde ju slutat jättedåligt.
Ja, man kunde, Acostas flygtur hade ju kunnat slutat uppe på de här armkorrekerna vid sidan av banan eller vad
ja,
som helst.
Ja, det också. Men Alcoba har ju också sån flyt alltså när Minho kommer köra på, för att han går omkull och ligger då under cykeln, men med cykeln som
sköld.
Som sköld, ja, som gör att han flyger på cykeln där bakom. Alltså det är... Hade det varit att han hade legat 180 grader åt andra hållet, vilket han inte har, han är helt omöjligt för honom att ens ha kontroll över det, då har det inte slutat bra.
Nej, då är man inne i de här sekvenserna som vi tyvärr har sett ett flertal av i år.
Ja.
Med påkörningar. Och ska man då, ska man stävja risken för svåra olyckor, så måste det ju till någon annan, lite annan mindset hos vissa förare.
Ja, och Öncho är ju en förare som vi har varit kritiska mot i två säsonger nu egentligen. Att han kör inte speciellt snyggt. Han kör väldigt aggressivt. Över gränsen. Flertal gånger. Och nu fick vi ju kvitto på vad som kan hända när man kör på det sättet som han gjorde. Till hans försvar så är det inte bara han som håller på så. Utan jag har sett Alcoba göra det. Alltså nu var han väldigt kritisk och sa well done my friend i livesänd tv. Lite chockad att han ens har undkommit den här olyckan givetvis då. Va? Men han är minst lika bra kolsuper han på att göra dumma saker på banan. Rodrigo har jag sett det göra flertal gånger. Han hade väl någon incident på Barcelona eller något liknande här tidigare under året när han var långt in till höger och bara svepte allihopa. Kunde också slutat väldigt, väldigt dåligt. Så att Öncho är inte ensam om att göra så här. Det gör många förare. Men Öncho vill jag ändå säga, det är en av dem som gör det kanske flest gånger. Och som har kört generellt sett mest ovårdat under året.
Mm. Ja, jag håller med dig där. Och därför är det ju tycker jag rätt att följa upp det här med en bestraffning nu. För nu blir Öncho bestraffad. Han får inte köra racer på Misano. Han får inte köra i Portugal. Men däremot komma tillbaka till finalen. Tror du det finns någon tanke i det? För det här verkar man ju ha fattat i alla fall i efter stunden. Det här kan ju inte vara någon fastställt att så här många race blir avstängt.
Nej, det beslutet kom ju bara några timmar efter målgång där i MotoGP-racet. Men vi sa ju där när det precis hade hänt att det där var nästan värt tre race avstängning. Jag håller fast vid det. Att jag hade inte klagat om det hade blivit resten av säsongen. Men jag förstår också en ung kille som Öncho, som han gör ju inte det här. Han gör ju inte det här med syfte att dra omkull Alcoba, utan han gör det här i syfte att Alcoba ska slå av liksom. Och han kanske inte har full koll på var Alcoba är heller. Så jag vill inte säga att han gör det 100% med flit. Och då stänga av en sån här kille, ung kille, resten av säsongen som det hade blivit. Det vill säga att han får köra race från 6 mars nästa år. Det är hårt. Och när jag tänker tillbaka på det så är det kanske för hårt. Det kanske ändå är rätt att han ska få köra finalen. För hade det inte skett en olycka så hade han inte fått någon bestraffning. Så det känns också som att tävlingsledningen vill sätta ner foten lite här nu. Och den här gången var det Öncho, vilket inte är speciellt, det är inte speciellt överraskande med de anledningar som vi precis har sagt här. Men det kanske ändå rätt med två. Han får något sätt statuera exempel här nu. Mm. Han får vara prejudikatet på att göra så här, då åker man på detta.
Mm. Ja, jag tycker i alla fall att min förhoppning är att det här blir ringar på vattnet, att det här sänder ut sådana signaler så att även förare i andra klasser och även i de här matarklasserna som vi har snackat om, att man ser över det här. Men vi är tillbaka till det ändå med jämnheten. Vi vill ju se tät racing, vi vill se omkörningar, och det blir på något vis, det blir motsägelsefullt det här. Man vill ha så tätt och så samlat som möjligt, men samtidigt inte så tätt så att det sker olyckor. Och det är...
Nej, men tillbaka där en gång bara till att det här blir ringa på vattnet. Ja, kanske. Men då kan man inte göra som Kenan Sofoglu gör. Som är, alltså, han är manager både för Toprak och för Öncho-bröderna. Och gå ut och säga att det här var helt... Det här var helt orättfärdigt. Det här förtjänade Öncho absolut inte. Toprak går ut och säger ungefär likadant om sin egen körning mot Rea. Att vill de inte vara med på det här så är de pip och så vidare och så vidare. Det rimmar väldigt dåligt, tycker jag.
Det är dåligt.
Och det är just från de här turkiska förarna som det rimmar dåligt.
Mm.
Då blir det inga ringar på vattnet eller?
Nej,
de måste se sig
som en del i det här skeendet.
De här två förarna och Kenan Sofoglu, som är kanske också känd för att köra på precis samma sätt. Han la inga fingrar mellan i Supersport-VM, utan det var med närkontakt när det behövdes, om man säger så, och lite till. De måste se sig i spegeln, tycker jag.
Mm. Nej, det är inte, jag är inte förvånad att det liksom är från samma grupp förare.
Inte jag heller.
Nej.
Inte jag heller. Och speciellt när vi vet hur Kenan kör.
Mm. Nej, det är långa... Tentaklerna går, eller rötterna går långt tillbaka i tiden.
Det gör det.
Vad säger man? Ränderna går aldrig ur.
Nej.
Nej, men som du säger, ja.
Nej, jag hoppas bara att tävlingsledningen nu börjar att bestraffa även när förare gör så här när det inte händer någonting. Att de fortsätter med det nu. Eller fortsätter, de har väl inte gjort det innan. Men att de börjar med det nu. Att, tydligen så har det också gått ut ett mejl, ska vi också tänka på. Så det är inte någonting då bara vi stänger av honom nu och så är teamen helt ovetande. Utan det har gått ut ett mejl till förare och team att nu kommer vi tajta åt det här. Nu kommer vi införa hårdare, strängare betolkningar, regler för dålig körning eller oschysst körning eller farlig körning eller vad man nu vill kalla det. Och jag hoppas att de fortsätter nu med att de bestraffar även när folk gör, när förare gör sådana här manövrar och det inte händer någonting. Att de börjar med att nu får ni fasen åka rakt fram här alltså.
För det är dels det här att vingla lite fram och tillbaka på raksäcken. Då kan man ju ha synpunkter då, ja men de har inga backspeglar, det finns ingen som ser bakåt, men man har en uppfattning ändå. Har du precis passerat så har du en uppfattning om hur långt före du...
Ja.
Ja. Det där vet man när man har kört ett tag.
När man har kört själv så vet man vilken koll man har.
Ja.
Och även 16-åringar har den kollen.
Och sen tänker jag även den här situationen ta sig om förbi och sen är det en bromssituation där man går in precis framför framhjulet.
Ja, det är otyg, det är samma sak.
Det är precis lika farligt.
Ja. Och då, håll dig till ditt spår.
Ja, då blir det inte de här grejerna. För det vet ju vem som helst som har kört bakom en annan in mot en sväng. Att man lägger sig ju aldrig i linje exakt med dem. Eller det är väldigt få som gör det och klarar det.
Ja.
Man klarar det några gånger ibland men inte jämnt.
Nej.
Nej, vi får hoppas. Och det var skönt att se i alla fall att det gick bra. Det var ju också lite intressant att se just, som du sa, reaktionerna där på förarna efter just kraschen med Acosta som yngst, kanske minst berörd i stunden.
Det var han nog också. Men Minho, som är äldst där, han var ju helt som ett tom blick. Ah,
han var som ett lakan.
Han begrep direkt vad som kunde ha hänt där.
Mm. Det var ju ungefär den blicken vi fick av Rossi efter Österrike när de såg repriserna.
Ja, det var det.
Förra året.
Det var det.
Nej, så att alla fattar att det där var illa.
Ja, det var illa. Och precis som du säger, vad ska man göra för att komma åt det? Ja, dels måste man tajta åt de här oschyssta grejerna helt enkelt. Där måste man börja. Och sen har inte jag någon bra lösning. För alla vill se tät racing ju. Det är ju det handlar om. Hade man inte velat se tät racing så går vi tillbaka till hur det var på 125-tiden och så ger Honda och KTM sitt A-kit eller vad nu det kallas till två förare och sen så får vi inte de här jämna racen längre.
Och Dunlop ger sina kit-däck.
Ja, Dunlop ger sina bästa däck till de som är i täten och sen så blir det inte jämnt. Det är ju en jätteenkel lösning men det är ju ingen rolig lösning och det är inte så vi vill ha det utan där vill det till andra enkla eller andra svåra lösningar. Det kanske är en lösning att samma växellåda i alla. Göra så att slipstreaming lönar sig mindre. Möjligt.
Mm.
Göra dem lite svårare att köra. För anledningen till att det är så här jämnt är ju på grund av att de är lite för lätta att köra med motorcyklarna. Och den som är lite bättre än alla andra kan inte dra nytta av det för att då blir han ju fattkörd på slipstreamingen hela tiden. Lite svårare att köra. Lite mer effekt. Och ta bort slipstreaming-effekten. Kanske ha helt enkelt ett maxvarv. En max, alltså i växellådan också. Ett drev i växellådan med en maxhastighet. Att den här cykeln går inte snabbare än 215 km/h. Ligg efter varandra om ni vill, men det hjälper inte.
För du kommer inte om.
För du kommer inte om ändå. Den, som man säger på moppespråk, den fyrtaktar.
Just det. Nej, men, jag har glömt bort det. Det är bra, jag vet precis vad du menar.
Då får man inte de här effekterna heller.
Nej.
Sen vet inte jag om det hjälper. Gör man det lite svårare, då kommer kanske de som är lite bättre kunna få lucka ändå. Ja, som sagt, jag har absolut ingen lösning på det. Men tajta åt så att förarna inte kör ovårdat, det kanske är steg nummer ett.
Mm. Ja, vi får se vad tävlingsledningen kommer fram till. Det här är i alla fall ett led i den riktningen att stänga av Dennis Öhrnsjö i två race i slutet av säsongen. Kort också, Moto2-racet, jag måste bara lyfta det också, för vi pratar om tre race som återstår i mästerskapet, och i Moto2, där är det ju återigen hur spännande som helst. Gardner gör ett misstag, sitt första egentliga misstag, stora misstag under säsongen, och plötsligt är det bara 9 poäng mellan Raúl Fernández och Remy Gardner. Gardner fortsatte i ledning.
Ja, det kändes som att Gardner var lite upprörd på Bobier. Och där började det. Bobier var ganska tuff på bromsen mot Gardner flertalet gånger. Och när han väl kom förbi Bobier och ville ha en lucka, så tog han i för mycket. Han borde insett där att min fight ligger inte med Fernández. Och han blev för het in i kurva 15.
Ja, vad var det med? Det var ju precis som du säger i det här långsammaste partiet.
Ja, exakt. Han kom lite för snabbt i knicken, kurva 14 där. Han drev för långt ut och sen är det en asfaltkant där som han åkte omkull på. Så ett klantigt misstag, men väldigt lätt att göra. Men tråkigt för Garner, för det kan ju faktiskt få, det här kan vara det som avgör. För just nu så har det känts som att han har backat av lite för att behålla sin ledning. Han vet att han hade
34
poäng att gå på inför det här racet. Och då vet vi, ska man då ställa tillbaka det där? Det är inte lätt. Och inte mot Fernández, som har kört med de senaste tre racen, har kört med en bruten hand. Eller brutet finger.
Mm.
Och tagit tre raka segrar med den skadan. Då är det svårt att liksom vända på myntet igen och få upp farten igen. Det är nog bra för honom att han får två race lediga och kan tänka igenom sina synder och ladda upp igen här. Om man ska ha en chans i slutet.
Mm, jag tror som du där att fördel Fernández i nuläget.
Och sen kommer vi till två banor vi har varit på. Misano, där vann Fernández. Portimao, där vann Fernández. Det är inte lätt för Gardner just
nej,
nu.
Nej, det är det inte. Ja, det är intressant i alla fall i mästerskapet. Och vi lär snacka upp det mer inför den kommande helgen. Inte den som står på tur nu, för nu är det raceledigt igen. Har du några planer för helgen själv?
Ja, det finns en och annan plan, men inga speciella planer.
Jag ska försöka köra lite motorcykel på egen hand.
Ja, du ska det.
Ja, hoppas det. Cross tänkt,
ja. Mm. Ja, jag ska jobba med tv på söndag.
Ja, skönt.
Ja.
Det är du ju van vid nu.
Det är van vid.
Men en och en halv vecka bort alltså, så är det andra racet för säsongen på Misano, och med lite mer publik ska man släppa in.
Ja, det blir klart här i veckan att de släpper in 10 000 till. Så 35 000 kommer få ta farväl av Rossi.
Och jag tyckte det var en Rossi-stämpel på förra racen när vi var på plats. Redan då märktes ju att det var mycket fokus på att fira av hans långa karriär. Och den börjar verkligen gå in mot sitt slut nu med tre race kvar på säsongen.
Och det lär bli bra stämning bland de 35 000, det är jag helt övertygad om. Ja. När han ska vinka adjö till karriären, tänkte jag säga. Han har ju två race kvar efter det, men ja.
Mm.
En bana som vi känner till åtminstone.
Ja, det är det. Definitivt.
Det är knappt vi behöver analysera. Det är bara att titta på ett gammalt race där sedan tre veckor tillbaka.
Ja, kolla lite på hur testerna gick också. Men det kanske vi inte får se någonting utav till kommande helg. Det är ingenting som man debuterar med hos märkena. Nej. Utvecklingar.
En önskan har jag dock, och det är att Quartararo inte avgör. Så att det lever tills vi är på plats i Portugal.
Mm, det håller jag med om. Absolut. Då avrundar vi för dagen, eller hur? Veckan? Mm,
ja. Tillbaka nästa vecka, va? Ska
det
vi inte försöka det?
Jo, det måste
vi. Nu har
vi
nästan lovat det, så nu är vi tillbaka nästa vecka.
Det måste
vi
göra.
Så vill vi tacka alla som stöttar på den. Alla Patreons, alla som stöttar oss via Acast. Stort tack. Och som sagt, tillbaka nästa vecka.
Tack för idag.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.